Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ljus eller mörker gäller människor i den fysiska dimensionen och varelser i alla andra dimensioner. För att kunna se vad som är vad behöver vi människor vara öppna för både ljus och mörker. Det kräver mod och ett öppet sinne. Ljuset ger oss ljus, värme, kärlek, gemenskap, tillhörighet, vänskap och en massa vackra livsupplevelser. När vi talar om mörkret i podden så är det när vi människor upplever förvirring, kaos, hot, angrepp, manipulation, splittring som bidrar till att man känner sig ensam, isolerad och rädd. Att vara i sin egen kraft är att våga se verkligheten för vad den är och där göra medvetna val. Du kan bara kontrollera din värld, dina känslor, din livsupplevelse. Och det är att vara i sin egen kraft. Varmt välkommen till podden Kosmiska samtal.
Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol-Karina och jag sitter här och filosoferar med min vän David. Så jag säger hej David.
Hej hej Sol-Karina.
Idag ska vi fortsätta att prata dimensionell kunskap och mediumskap och dimensioner och varelser och upplevelser av olika slag. För det är ju liksom lite det som vi är nyfikna på och tycker om att vända och vrida på lite grann faktiskt. Har du varit med om något spännande på sista tiden, tro?
Något spännande?
Ja, och då tänkte jag så här, vi möter ju alltid spännande människor som delar med sig på olika sätt.
Ja, det är klart, man får ju mejl. Mest är det ju människor som är intresserade i deras utveckling då, saker som sker dem. De kan vara förvirrade när de möter eller när de förstår att det finns liksom entiteter som de inte trodde fanns. Mm. Ett mejl som jag fick för ett tag sedan, det var ju att det var en som var på det klara med att det fanns änglar till exempel. Det hade ju hon lärt sig sedan barnsben, men sen så började det öppna upp sig för andra olika typer av varelser. Och hur ska jag tänka nu? Ska jag gå omkring och vara rädd för de här, eller hur ska jag förhålla mig till den här nya verkligheten som jag börjar skapa mig nu? Så att personlig utveckling är intressant, tycker jag.
Och det är intressant det där du säger änglar, för att i den kristna traditionen där är det ju änglar vi pratar om. Det är Jesus och det är änglar och det är det fina och det är mjuka och det är goda och det är vänliga. Men det finns liksom inte med den andra aspekten, utan då är det Satan och djävulen, och då bestämmer man sig istället för att man ska kategorisera vad man får göra och inte får göra, för att då kommer djävulen fram liksom. Och för mig så skapar det där väldigt mycket rädsla för det mörka och det farliga på något sätt.
Ja, så är det ju, men man kan ju se det så här, att backa bandet 50 år Och lite mer, då pratar man ju, då predikade man ju i kyrkorna om Satan och djävulen och demoner på ett sätt. Så då var det liksom, då spelade de med öppna kort. Ja, visst, det skapade ju rädsla, men människorna visste ju ändå att det fanns ljus och det fanns mörker. Nu så vet ju alla att det finns mörker, men alla tar på sig skygglappar och pratar bara om ljus. Så att det är liksom, jag förstår ju när människor börjar öppna upp sig och upptäcker att det finns någonting mer än änglar. Någonting händer ju inom de människorna, för de har ju blivit programmerade att man ska aldrig tänka åt det hållet. Visst, de kanske har sett en och annan skräckfilm. De förstår på ett visst plan att det här existerar, men de sopar allting under mattan. Och när de väl möter det här, så då blir det inre konflikter i och med deras fostran också.
Men det är intressant för att jag har fördjupat mig, som jag ju alltid gör, och det är ju så. Jag kan ju mer idag mot vad jag kunde för 2 år sedan, mot vad jag kunde för 5 år sedan, och 10 år sedan, och 20 år sedan och sådär. Men jag har fördjupat mig lite grann i buddhismen och en viss gren i buddhismen som jag tycker är jätteintressant. Och det som är så intressant är att det var ju i den typen av buddhism jag hamnade för väldigt många år sedan. Och idag kan jag förstå det, för det är den enda delen i buddhismen som pratar om olika dimensionella världar. Och där är ju då Shamballa det allra heligaste när du kommer in i templet, liksom. Och det som är så intressant med den här traditionen, det är just det här att det finns olika dimensionella nivåer som du måste lära känna för att komma djupare och djupare in tills du egentligen når Shamballa då. Och då är ju de här mörkare dimensionerna och jobbigare entiteterna, de är ju ytterst. Och så kommer du, ju närmare in du kommer, desto mer ljus och kan du uppleva då, tills du kommer liksom till Shamballa som är verkligen ljus. Eller som är verkligen att vara i 100% balans, om man säger så. Och det finns inte inom kristendomen, för kristendomen är polär. Det är ju änglar och det är djävlar. Det är liksom de två grejerna. Medans den här delen av buddhismen har fler nyanser, fler dimensioner. Och det tycker jag är jätteintressant, att det faktiskt finns traditioner som är flera tusen år gamla då, som pratar om det här. Men det kanske inte är lika vanligt i samhället och det är inte så lätt att förstå heller. Därför att när man hör buddhism, då hör man bara återfödelse.
Ja, men sen är det intressant också det här att i många kulturer och säkert även inom buddhismen också, din gren, så då har man förstått att det finns olika entiteter som är till olika dimensioner. Och de tillber de här entiteterna, men det är inte som vi tror att det är, utan på något sätt så vill de vara tillfreds eller hålla sams med de här entiteterna för att de vet att de existerar. De tillber inte för att ge den här personen makt och liksom underkasta sig, utan vi måste kunna samarbeta. Vi existerar här samtidigt och hur ska vi gå tillväga för att jag ska kunna leva mitt liv och du ska kunna leva ditt liv. Så att på något sätt så är det en diplomatisk förbindelse man har med de här entiteterna, och det är en jättestor skillnad jämfört med hur vi här oftast i väst ser på saker och ting, då man bara ska se ljuset och stoppa huvudet i sanden för att inte se mörkret.
Och då kommer man till det är därför jag säger att Shamballa är som ett FN ungefär, där alla samlas. Och det är ju för att det är det här samförståndet, precis som du pratar om, det är det som finns. Man måste ha det, ett samförstånd, ett dimensionellt samförstånd och en förståelse för att kunna nå då till den här innersta. Och grejen är att Reiki härstammar från exakt den här traditionen. Och det tycker jag är jätteintressant. Men det är en helt annan podd faktiskt.
Ja.
Så det jag tänker på, det är liksom det spirituella andliga Sverige som jag kommer tillbaka till, som där många saknar den här dimensionella förståelsen. Man är väldigt mycket i det här kristna ljus och mörker, men utan nyanser på något vis. Och jag tänkte på en kvinna som ett medium också i Sverige som är ganska känt, som har sagt så här då, att andar som kommer från människor ska man aldrig stoppa in i ljuset. Därför att det är oartigt och de har valt att kommunicera med oss. Så de får man inte hjälpa vidare in i ljuset. Och det här väcker en så här jätteförvirring hos mig. För det första så andar. Vad då andar? Hur vet hon då vad, om hon inte vet skillnad på har den dimensionella kunskapen, vad är det om det inte är en människoande? Vad är det då som hon vill stoppa in i ljuset, tänker jag?
Ja, hon måste ju på något sätt kunna känna skillnad på människoandar och andra andar. Om vi byter ut andar mot andra ord, så då kan vi säga varelser helt enkelt. Så att det där är ytterst förvirrande. Och sen tänkte jag också så här, vad är grejen? Om man liksom får hjälp eller någon ringer och säger, kan du komma och städa mitt hus? För det känns obehagligt här. Då är man väl dit ringd för att plocka bort allting som är obehagligt. Men om man då har en varelse där som skulle vara människa som ger obehagliga, vad ska man säga, besvär. Ska man inte plocka bort den då? Eller jag vet inte, det var ytterst komplicerat det här i alla fall.
Ja, väldigt förvirrat. Det värsta av allt var att hon, för jag säger så här, vilka andar då? Vad är det hon, vad då andar? Man måste ju kunna definiera vad man pratar om och det kan hon ju uppenbarligen inte. Och det värsta av allt var att hon ville ha en portal i sitt hem där hon kunde få hjälp av andar. Och då tänkte jag, vad menar man med andar egentligen? Inte skulle jag vilja ha en portal i mitt hem där andar kommer in. På Sannesensutbildningen så lär jag människor hur de skapar en änglaportal där änglar kan komma in.
Ja, det är specifikt, det är specificerat.
Det är en väldigt stor skillnad. Så jag sitter inte och önskar att jag har en änglaportal. Jag skapar en änglaportal. Hon sitter och önskar att hon hade en portal i sitt hem där andarna kan komma in. Och då tänker jag, vilka andar? Människoandarna hon inte vill vara oartig med. Eller vilka andar då?
Ja, men återigen, andar, det känns ju lite, det kan ju vara hur många tolkningar som helst. Men säger varelser, då betyder det, okej, jag vill skapa en portal i mitt hem som ska bestå av varelser. Och grattis, då får du ju hemsökelse av demoner, det är lägre stående utomjordingar, ja, men små troll, tomtar och alla som har en, liksom, en egen agenda som oftast är väldigt egoistisk. Och som inte, antagligen är den väldigt sällan någonting positivt för den här personen. En sån portal vill man ju sällan ha om man besitter en medvetenhet. Då siktar man ju högre.
Det här blir ju på något vis min drivkraft att jobba med människor. För att lära människor att kunna själva känna den här skillnaden. För kan man själv känna skillnaden, då vet jag ju vad jag ber om, vad jag vill ha för någonting. Och min erfarenhet när man känner skillnaden, det är att man plötsligt bara går på en väg. Det är allting man behöver kommer till en på något vis. Man behöver liksom inte tigga sig till saker. Men med den här okunskapen så får man liksom tigga sig till saker på något vis. Det blir en girighet i det, tycker jag. För det är lika om du tänker så här, då pratar man om dålig energi. Det är dålig energi. Ja, men vem bestämmer vad som är dålig energi? Är dålig energi samma sak för mig som för dig? Om vi nu har alla de här dimensionerna, hur kan jag säga att den dimensionen har en dålig energi? Bara för att den inte passar mig. Varför går jag inte därifrån? Om jag inte gillar, jag tänker nu är det krig i Mali till exempel. I Mali det slåss en massa såna här inbördesgrupper med varann. Det är ju för mig naturligtvis en dålig energi. Jag skulle inte åka dit för att de gör det. Men jag skulle ändå inte vilja benämna det som en dålig energi. Utan för mig blir det ju någon typ av okunskap som de lever i. De har ju inte balans. Och på
Nej.
samma vis är det ju med varelser i olika dimensioner. Om de hamnar i fel dimension eller har en lägre medvetenhet så de har ju inte en dålig energi för det. Utan det handlar om att de har inte kunskap på något sätt. Så tänker jag.
Ja, men det är ganska logiskt. Om man tar en, för att göra det enkelt, en demon i nackskinnet och så släpper man in den i sjunde dimensionen. Då skulle ju den naturligt vara oerhört malplacerad och uppfattas på ett visst sätt. Den skulle ju längta därifrån. Så att då blir det de här kontrasterna, det här ljusa och så har man det här tunga. Men släpper man tillbaka den där tar man vad ska man säga, en ljusvara så drar den ner till det här tunga mörka. Så uppfattas den som extremt hög och ljus och medvetande. Så att Man kan ju laborera hur man vill med det här, men det blir ju alltid så i slutändan att det beror ju på vad man jämför med. Det är ju så.
Jag tänker när man pratar dimensionsvandring. Dimensionsvandring handlar ju inte om att bara gå till alla de här dimensionerna. Dimensionsvandring är ju verkligen i det yttersta en självkännedom. För om jag vet hur jag känns och hur centrum av mig känns och hur jag upplevs, vem jag är och vad jag tycker och vad jag tänker och jag kan liksom hela min själ, då vad heter det, vad skulle jag säga nu då? Vad var det vi pratade om? Jag tappade.
ja men det handlar ju på något sätt om att när du vet hur du känns, hur du liksom...
Ja, den här personliga kraften, ja.
Ja, när du har en entitet från en viss specifik dimension runt omkring dig, så då lär du dig hur du påverkas av den varelsen, hur du påverkas av den frekvensen, och av det så kan du avgöra att ja, men det här är en varelse som kommer från den dimensionen, det är en sån typ av varelse, jag har den erfarenheten. Så att det handlar ju, man ska ju alltid utgå från sig själv, det är det absolut viktigaste när man vandrar i dimensioner.
Ja, och det är ju det som många inte förstår, utan de tror liksom att det handlar om att bara springa omkring i olika dimensioner och möta varelser. Det handlar ju om att jag ska kunna vara den jag är, och när jag möter saker i livet i olika dimensioner, då vet jag att det här är inte jag. Det är liksom steget, och jag tänker på, jag fick en bild, en sån här liknelse, för att dimensionsvandra, det är ungefär som att ha ett höghus. Och låt säga att alla dörrarna i det här höghuset på 8 våningar är öppna. Så du kan gå in i varje lägenhet. Och så kan du uppleva alla liksom den energin som finns hos alla människor som bor i varje lägenhet. Det är verkligen att vandra i dimensioner. Men sen går du tillbaka till din egen lägenhet. Du kommer till dig själv.
Och det är intressant. Men sen eftersom du har varit i alla de här planen. Så om du sitter i din lägenhet. Och så vet du att ja, men på 5:e våningen så bor det en riktigt grinig gubbe. Och då vet du när den där gubben närmar sig, går i trapphuset utanför. Så kan du höra hur den där gubben liksom hasar och gormar och är irriterad. Då känner du att nu är den griniga gubben från våning 5 här. Mm. Och det är på exakt samma sätt som man kan känna till exempel demoner. Nu pratar vi om demoner för att man ska göra det enkelt. Mm. Man känner innan demonerna kommer in, så känner man den där frekvensen. Ah, det känns obehagligt, det är lite murrigt, det är kanske lite kallt. Nah, nu är den här griniga gubben här igen, han kom snart hit, jag känner det på mig. Och det är liksom, då har man fått en förnimmelse liksom från vad som är på väg att halka in i ens egen dimension. Och alla kan ju göra det här, det är bara att utgå från mig. Vem är jag, hur känns jag och hur känns det när den här griniga gubben är på väg i mig?
Men jag tror att när man är nybörjare så kan man behöva någon som följer med en faktiskt när man går till de här olika rummen och upplever. Om man nu ska ta det som exempel då. För att gå själv, jag tänker på om du inte vet, det är där du får den här grunden i att lära dig lätt och tung energi. Att det finns ingen dålig energi, det finns lätt och tung energi. Och därför så kan man inte definiera en upplevelse eller energi som någonting negativt eller dåligt egentligen. Utan det är energi som har en viss upplevelse som man kan uppleva. Och jag tror att den här dimensionella kunskapen ökar hos människor när man slutar definiera någonting som dåligt. För någonting som är dåligt, det är rutten mat. Någonting som är dåligt, det är liksom en seriemördare. Om man säger så. Det är dåligt.
Men det är ju inte dåligt för seriemördaren. Han får ju ut någonting av det.
Ja, och den dåliga maten är ju egentligen, om man nu ska hårdra det, precis som du säger, så kanske den är bra för grisarna då. Eller för jorden som kan återanvända den. Men just det här, hur vi definierar saker inför oss själva. Jag tror att det är väldigt viktigt så att vi inte... För när vi kallar någonting dåligt eller negativt så stänger vi så mycket möjligheter att känna in dimensionellt.
Ja, det skapas ju begränsningar när vi börjar definiera. Och när vi definierar så börjar vi också skapa oss olika identiteter. Ja, men jag tycker inte om det där för att jag är en sån här människa. Så börjar man ta avstånd och liksom, man går in i sin identitet, går in i sitt lilla, vi pratar om den här stora 8-våningshuset. Och så börjar man låsa alla dörrar. Och så ska man bara ha tillgång till ett plan. Bara mig.
Mm.
Och då tappar man ju liksom helhetstänket.
Mm.
Så att det är viktigt att Och det sa vi en tidigare podd också, att kunna ha kvar det filosofiska tänkandet, för det innebär att man är fri från begränsningar också.
Jag tänker liksom hela den här spirituella andliga världen är ju egentligen en påminnelse till oss att vi är inte ensamma. Och sen behöver vi ju på något vis utforska vilka fler som finns tillsammans med oss i verkligheten. Det är ju det som är den här kalla chakra då, där du liksom lär känna dimension för dimension för dimension för dimension för dimension för att komma till den här kärnan. Och grejen är inom den buddhistiska grenen som jag pratar om, de gör det här en gång om året, varje år, för att påminna sig själv. Så att du kan liksom inte gå igenom det här åttavåningshuset en gång och tycka att du kan det, utan det är någonting du måste leva med hela tiden, att hålla det levande och öva upp också.
Ja, jag fick en bild i mitt huvud nu. Det är som en klassisk bild när någon ska råna någon butik eller någonting och så har de en stor vakthund utanför. Då har skurken med sig liksom en köttbit och kastar till hundarna så att de ska hålla sig sysselsatta. Och på något sätt är det så att man ska lära sig att navigera, till exempel om du pratar om demoner. Man ska lära sig att navigera förbi demoner. Man ska inte liksom möta dem eller konfrontera dem, utan okej, här finns det demoner, jag går igenom det här huset, jag vet att de finns där, men då kan jag bete mig på det här sättet, då kommer jag kunna passera förbi dem och så går jag till nästa varelse. Hur gör jag för att kunna hantera den här i mitt liv? Man vill inte skapa konfrontation, man vill inte reta upp, utan man lär sig hur de fungerar och bemästrar liksom konsten att vara diplomat med alla varelser i dimensionerna. Det tror jag är viktigt.
Jag tänker på det vi har skrivit i den här UFO-boken som kommer. Den kommer ju att komma nu under första kvartalet 2023. Där vi har pratat om fas 1, fas 2, fas 3, alien till exempel. Jag tycker att det är en väldigt viktig kunskap som förmedlas där. Just att man ska förstå skillnaden. När man behöver slänga ut den här köttbiten till blodhunden som sitter utanför affären. Och när det faktiskt sitter ett litet barn och vinkar åt den. För det är ju skillnad. Så att man behöver liksom lära sig den här energiskillnaden. Och för mig att kunna den här energiskillnaden, det är att jag kan tolka mina bilder. Jag kan tolka mina känslor. Jag kan tolka de intryck som jag upplever. För kan inte jag det, då har inte jag kontroll på mitt energisystem. Jag vet inte vem jag är. Och då kommer jag inte att kunna tolka omgivningen heller.
Nej, på något sätt så är det sunt förnuft också att
Ja, och
resonera
jag
så.
tänker för jag ska passa på att göra reklam för kurser här, för att jag kommer ju ha en kurs i Shambhalas ljus framöver. Och på Shambhalas ljus, då lär jag människor att gå till den här platsen av ljus. Det var ju dit du kom när du gick sanessens för mig för många, många år sedan då. Men det som är grejen där, att jag tar med dem för att möta en ljus.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Varelse som är fas 3 som vi har skrivit om i boken. Och när man möter de här ljusvarelserna, det är inte kanaliseringar. Så när människor får möta dem under kursen så tar jag med dem in i ett rum, de får sätta sig i en bänk och så kommer den här guiden som jag kallar för Sean då och ställer sig där framme och undervisar själv. Så jag kan liksom gå och ta fika en timme medan de blir undervisade av honom. Och det här är så intressant därför att vad är det för undervisning de får? Det är inte så att de får undervisning om dimensionella världar och högre budskap. De får undervisning om saker de behöver se i sitt eget liv för att kunna höja sina vibrationer, lära känna sig själv mer och liksom expandera sin medvetenhet. Det är den informationen de får av fas 1 och det tycker jag är intressant.
Fas 1.
Nej, förlåt. Vad bra att du var med där. Jag hade en tanke för jag skulle säga att fas 1 då, de vill ju tala om för oss vilka vi ska vara, vilka vi ska minnas och hur det är. Liksom.
Ja, i en del av manipulation så
ja, precis.
Fas 1 på det sättet.
Och det här, och jag tycker därför det är så viktigt att man förstår den här dimensionella kunskapen med olika dimensionerna. Och att det blir en del kanske av ens liv att hela tiden öva på det här. För det är ingenting man bara kan göra en gång så kan man det. Utan vi ska öva på det hela tiden. Och, så jag vill verkligen bjuda in till Shambhalas ljuskursen som jag ska ha. Jag tror det är i mars jag har den. För det är en fantastisk resa att få möta Sean. Alltså få möta den här ljusvarelsen som talar om för det. Man kan kommunicera direkt med den. Människor efteråt, de liksom kan inte fatta att det är sant. Och när jag fick kontakt med Sean då, och det har ju att göra med mitt djupa intresse för Shambhala då. Och när jag fick kontakt med honom, då sa han ju till mig, du ska skapa en kurs. Och sen ska du ta med människor och lära dem det här, alltså gå till Shambhala då. Och sen ska du ta in dem till det här rummet så ska de få träffa mig också, så ska jag undervisa dem. Och jag liksom till honom, ska du undervisa? Ska inte jag kanalisera eller förmedla? Nej, jag pratar med dem direkt själv, säger han. Så att det är liksom dit jag vill att vi ska komma. Alla. Vi ska inte behöva en solkarina som förmedlar informationen. Vi ska kunna hämta den själva. Och när vi vet hur man gör när man dimensionsvandrar. Och när man förstår den dimensionella kunskapen. Då kan man hämta informationen där den finns i den dimensionen.
Ja, det blir ett sätt att navigera helt enkelt.
Ja, och det är ungefär som att ha ett levande lexikon runt sig. Alla dimensionerna finns runt sig. För vi kan inte ha all kunskap hela tiden liksom närvarande. För det sa du också i någon annan podd. Då skulle vi kan inte bli upplysta med en fysisk kropp. Men vi kan ändå få tillgång till kunskap. Fast vi är i en fysisk kropp. Och det är någonting helt annat.
Ja, och var det i den här podden som vi pratade om en lärare som önskade en portal i sitt hem?
Det vet jag inte.
Jag tror det.
Men ja, alltså, det var den här podden vi
pratade om. Ja, den här podden, precis. Ja, precis. För nu vill jag knyta upp säcken och säga att om man nu ska öppna en portal så då kan man ju välja att ha en portal som sprider Shambhalas ljus i sitt hem. Eller fas 3 ljus i sitt hem. Men om man bara ospecificerar till jag vill ha en portal i mitt hem där det kan komma varelser igenom. Så då kan man ge sig tusan på att då är det fas 1 som kommer att komma igenom. Så att var man lägger sitt fokus är otroligt viktigt. Det är så man skapar sin framtid. Alltså ha siktet inställt på fas 3. Och specificera vad du vill ha i ditt hem. Jag vill ha ett ljust hem. Jag vill ha ljusvarelser här. Och sen underlättar det ju förstås om man har gått en kurs och lärt känna de här ljusvarelserna så man vet hur de känns rent fysiskt. Och sen kan du bjuda in Sean till exempel till ditt hus varje dag när du väl har fått kontakt med han.
Mm. Och jag ska säga Sean är en hel grupp. Så att Sean är inte en person utan det är liksom en hel grupp av ljusvarelser bara för att specificera det lite grann. Men det är det här som är så intressant för att skulle vi bjuda in fas 1 till exempel. då talar ju de om för oss hur vi ska leva, vad vi ska göra som intresserar dem, för att de ska kunna lära sig mer. Medans fas 3 är redan på den här perfekta platsen, om man säger så. De är redan i flöde. Så det räcker med att vi bjuder in en sån i rummet, så kommer vi att uppleva mer flöde också i våra liv. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man lär känna skillnaden. För att kan man inte skillnaden, hur vet du då att det inte är en fas 1? Guide, utomjording som kommer då och säger att jag är en ljusvarelse, du kan be mig om allting och jag ska hjälpa dig.
Jorden behöver dig.
Ja,
du, jag besitter ljuskoderna som du måste ge alla andra.
Ja,
så du, det kan vara.
Ja, precis. Ja, jag blir så full i skratt bara. Jag tror att det kommer ifrån att jag som barn var en sån här, jag kan själv. Jag var nog väldigt jobbig som barn, tror jag. En del ungar är ju så liksom att kan själv, vill själv, jag vill försöka. Och sen måste man som förälder ha ett oändligt tålamod när de försöker knyta på sig skorna, ungarna, eller dra på sig på kalasbyxor eller en jacka eller vad det än är. Men jag är verkligen nyfiken, och jag är fortfarande nyfiken. Jag måste säga det. Så även om jag utbildar i den här dimensionella kunskapen, så har jag djupdykt i den hela jullovet. För det finns så mycket mer att lära sig om det här. Att utforska. Så. Jag känner att jag fastnar i det där lite grann. Men det är så spännande. Jag tycker det är spännande.
Ja. Och hur började den här podden nu?
Det börjar med att... Man får inte vara oartig mot andar och föra in dem i ljuset.
Just det, men så här är det på något sätt. Om en ande har liksom en högre medvetenhet eller vad det kan vara, så där är man ju inte oartig mot dem. Alltså det går ju inte att vara oartig mot dem. Om jag har en låg medvetenhet och beter mig på ett visst sätt, om den här varelsen liksom har en högre medvetenhet, så kommer jag inte att kunna förstöra för den på något sätt. Så vi behöver inte vara oroliga för att vi ska, nu råkade jag föra farbror Lennart in i ljuset, det var inte bra.
Nej, kan du komma ut igen?
Ja, utan det är ingenting som vi behöver oroas för egentligen.
Mm.
Däremot det vi ska oroas för, det är varelserna möjligtvis som är lägre än oss, som har en lägre medvetenhet, som kan komma in och förstöra av egoistiska skäl. Där har vi kanske skäl att vara lite oroliga, men aldrig de som har liksom är högre upp än oss på stegen.
Det här var därför jag kom in på Shamballas ljus, kom jag på nu, för det var det vi pratade om, liksom att man, det här med att man ska föra in vissa varelser i ljus och andra inte. Och då tänker jag liksom, hur ser den här personen på ljus då? Vad är ljus för dem? Det var där vi kom in på det här med hur jag ser på ljus och Shamballas ljus bland annat, och den dimensionella kunskapen. Så det var där vi halkade in på det faktiskt. Men jag tror inte att man behöver vara ängslig för att Lennart, att man råkar kasta in honom i ljuset. För jag menar, finns det spår? Det är ganska självklart att en människa som har levt länge, man pinkar ju in sitt revir. Mina tankar, mina känslor, mina erfarenheter kommer ju konstigt. Och sen flyttar någon annan in där, och när någon annan flyttar in, då blir det ju plötsligt liksom den här dimensionskrocken, för de kan ha en helt annan energi med sig.
Ja, det är självfallet att det är så.
Mm.
Men jag vet, jag var tvungen att tänka till faktiskt här om veckan. För jag fick en fråga så här, jag förstår ju, jag har lyssnat på podden, att du inte tror på livet efter döden, att man kommer till andra sidan. Men hur får du till det där? Det stämmer inte för mig. Och då var jag tvungen att tänka till. Ja, men jag tror ju naturligtvis, eller naturligtvis, min uppfattning är att vi kommer att på något sätt att blandas ihop i det här stora havet och oändlighet som finns där uppe, som vi kan kalla medvetandet. Men när vi har levt ett liv i våra kroppar och så dör vi, så tror jag att det finns en viss övergångsperiod då vårt medvetande är kvar en viss tid i den här, på den här jorden, på den här platsen. Vi kan undersöka liksom vad som har hänt, men med tiden så liksom vittrar vi upp och så försvinner vi upp igen. Det är så jag ser på det, och enligt mig så finns det ingen andra sida att Ja, när jag dör så kommer jag få träffa Lennart. Och sen kommer vi att leva för alltid på andra sidan. Och allting kommer att vara precis som förut. Men utan det är liksom nyanser av allting. Den fysiska kroppen dör. Ens medvetande finns kvar en viss tid. Och sen hamnar man där uppe i det stora medvetandet. Och sen kan man stöpas om på olika sätt och komma ner i en ny kropp. Men då är man ju liksom inte, jag är ju inte David igen när jag kommer ner i en annan kropp.
Och den filosofiska delen i buddhismen säger ju precis att livet är lidande. Vi lider. Och att vara rädd för döden eller att inte våga möta döden, det är ju också lidande. Så att det du beskriver, det är egentligen en klient som har ett oerhört stort lidande därför att de inte vet vad som händer sen. Så att hela livet kan ibland fokuseras på vad det är som kommer att hända sen. Och det som händer då är att man glömmer att njuta livet här och nu. Därför att vad som händer sen är egentligen oviktigt. Egentligen. Men om jag fortsätter att oroa mig för vad som händer sen, då kommer jag göra hela mitt liv till det lidande. Och då kommer jag aldrig att uppleva att jag är lycklig och nöjd. För även om vi spekulerar som du gjorde nu, du hade en teori om vad som händer och jag har en liknande teori, så vet ju inte vi. Egentligen vet vi inte. Utan det är ju teorier. Vad vi tror och hur vi tror. Men det jag kan konstatera, det är att tron på liksom vad som händer efter döden i min verklighet, så skapar det väldigt mycket lidande för människor av någon anledning.
Ja, men jag kan ju berätta om min kollega. Jag tror att jag har dragit ganska många kollegahistorier genom åren. Men hon i alla fall, hon är väl kanske 50 nu. Hon pratade alltid om att det var bättre förr. Och det bästa var ju när hon var i 10-årsåldern på 80-talet. Okej. Och hon längtade alltid tillbaka dit. Och hon ville att hon ville helt enkelt backa bandet. Hon pratade bara om vilka saker hon hade på sitt flickrum. Och hon pratade om sin brorsa. Och hon pratade om sin mamma och sin pappa och sin mormor och sin morfar. Och allting var bättre förr. Och då tänker man, men varför lever du inte nu då? Du måste ändå leva nu och försöka. För om man all vaken tid ägnar sin tanke på hur det var på 80-talet, då kan man ju inte leva nuet här. Och sen sa hon någon gång till mig också, David, vad tror du om vad händer när man dör? Ja, sa jag. Jag ville ju inte gå så djupt in i det här ämnet med mina kollegor på jobbet, för jag ska vara professionell där. Så jag sa bara det att ja, men på ett eller annat sätt så tror jag att vi lever vidare, men jag tror ju inte att vi liksom kommer att träffa våra nära och kära igen på samma sätt som i det här livet. Utan det blir en annan form, sa jag. Det blir mer kanske en medvetande form eller energiform. Och sa, nej du, jag tror att jag kommer att träffa alla. Precis som på 80-talet så kommer jag träffa alla igen. Och då såg jag en bild i mitt huvud. Att hon trodde att när hon dog skulle hon bli 10 år gammal och sitta på sitt flickrum. Och allting skulle vara som det alltid har varit. Så och hon fastnade i det där limbot.
Ja, och det är det där som är lidandet. Och det där, när du pratar om det här att vi inte går vidare direkt. De som kan acceptera döden, de går vidare. De som inte kan acceptera döden, det är ju de här som tror precis så som hon. Därför att det är ju memory lane. Och där har du den astrala energin, det är ju där du har minnesenergin. Så hon riskerar ju faktiskt att fastna i det man kallar återfödelsen då, därför att hon tror på den. Och det här är så tragiskt, därför att hon lever hela, eller han, vem det nu var, lever hela livet med att när det var bättre förr så lider man för att man inte har det lika bra nu. Och där har du den buddhistiska tanken att livet är lidande och att en del meningen med livet är att befria sig från lidandet. Så skulle han börja acceptera där den personen befinner sig idag. Och se, vad kan jag göra för att vara nöjd precis just nu där jag är. Utan att dra iväg med tanken framåt eller bakåt. Då skulle de få lugn och då lider de inte.
Nej, så det här skapar ju oerhörda begränsningar i hennes liv. För det är en hon. Och det är ju... Det är beklämmande men ändå lärorikt att observera. För jag observerar ju hela min omgivning. Mm. att se hur det är. Och jag har ju sett bilder framför mig liksom hur, om vi nu ska prata om spöken till exempel, hon skulle kunna bli ett klassiskt spöke, och hennes energi är ju redan nu, så kan ju hon programmera olika omgivningar så att andra kan uppfatta de här känslorna. Så redan nu så spökar hon före sin död på energinivå. För det är så starkt programmerat. Hon programmerar platsen hon bor på, omgivningen. Det finns en viss känsla aura kring det hela. Så att det är precis som att det är ett förstadie till spökeri, om man säger så.
Och hon blir ju också en magnet för de vibrationerna. Så att de vibrationer, alltså sättet som vi tror och hur vi ser på världen, blir ju på något vis den energi som vi sänder ut och kommer att attrahera också. Så där har man ju den här attraktionslagen, den fungerar ju faktiskt på det sättet. Och så att risken, det är inte säkert den är det till 100%, därför att vi har många nyanser, vi människor, det ska man komma ihåg. Men det kan finnas en risk för att man får lite ångest av det här, man blir lite deprimerad av det här, och då sjunker vibrationen. Och när vibrationen då sjunker, då blir du synlig för lägre entiteter. Så enkelt är det.
Mm.
Så därför behöver man liksom vara, bli en trygg människa, vara trygg med sig själv, oavsett vad som händer sen eller inte.
Ja, och jag menar, det handlar ju aldrig om att glömma, för jag tror ju att hon är rädd att hon ska glömma sitt förflutna och allting var så bra. Det var ju den trygga platsen i hennes liv. Men jag menar, man har ju fortfarande kvar alla minnen. Man har ju kvar alla upplevelser. Men på något sätt, och det ska man ju hedra på sitt sätt. Men man måste ju sudda ut liksom de här bindningarna som man har till vissa minnen. Som är osunda. Jag menar, om jag har så bindningar till ett minne från mitt förflutna som gör att jag inte kan leva livet nu, då blir det en begränsning. Men tar jag bort den där bindningen, då kan jag uppleva och njuta av minnet, men jag är fortfarande fri att leva mitt liv nu. Och så ser man allting som erfarenhet istället.
Har du de polära världarna, verkligen? En upplevelse kan alltid bli negativ eller positiv, om man säger så, beroende på hur man väljer att se på det. Och det är därför som vi kan använda, som attraktionslagarna fungerar på automatik när vi liksom njuter av de erfarenheter vi har istället för att längta tillbaka till dem.
Ja, och sen ska man tänka så här också, om vi nu använder min kollega som exempel. Hon använder otroligt mycket mental energi också. Hon analyserar och tänker, och hon minns bilder och hur rummet såg ut och olika relationer. Så hon attraherar ju liksom genom den här mentala energin också. Men om man ska attrahera genom hjärtat, hemligheten är det att om man lever genom hjärtat, så hjärtat vet vad man behöver. För då har man kontakt med sitt högre medvetande. Så då går man sin väg, man är liksom nöjd och allting känns bra. Så då börjar hjärtat attrahera det man behöver i sin, på sin väg. Så jag behöver alltså inte sitta ner och tänka att jag vill ha en Porsche, jag vill ha ett stort hus. Det kommer aldrig hjärtat att ge mig, det kan bara hjärnan ge dig. Mm. Men hjärtat kommer att ge dig det som du faktiskt verkligen behöver. Dina beståndsdelar på den här resan som du har på jorden. Det kommer hjärtat att ge dig om du kommer i kontakt med det.
För det som händer i henne då, välsigna henne måste jag säga också. Eftersom vi har henne som hon är en bra förebild att prata om då. Men amygdala skickar ju ut det här flyktbeteendet hos oss. Så att vi får ju liksom en hormonspruta i kroppen varje gång som vi känner liksom att det är inte lika bra som det var på 80-talet. Oj, oj, oj. Och så sprutar ut såna här stresshormoner i kroppen. Och det här skapar ju då levnadsbanor i våran mentala hjärna som vi börjar leva efter. Och det är ju, så vad hon behöver egentligen, så behöver hon liksom förstå på något vis att livet är inte farligt. Därför att hon går ju på överlevnadsinstinkt. Så länge hon längtar bakåt så går hon på överlevnadsinstinkt. Hon lever inte. Därför att det är bara genom hjärtat du kan leva.
Mm. Och en liten intressant sak som jag faktiskt aldrig har tänkt på förut, men jag har fått svar på det nu. Det är att jag jobbar på ett jobb där det kan komma in ganska mycket överblivna grejer som hushåll och folk kastar bort. Att hon, så fort det dyker upp nallar och såna här små gulliga saker och leksaker, då ska hon spara på dem. Hon ska lägga undan dem. Hon ska inte ta hem dem. Men hon kan inte kasta bort dem. Hon måste ha oändligt mycket nallar som ligger över hela arbetsplatsen och skräpar. Och det är också där att, ja, men naturligtvis så måste det vara kopplat emotionellt till hennes barndom. Och det är ju, det fanns någon trygghet antagligen då som hon saknar nu. Så nu vart jag tydligen psykolog här nu.
Ja, jag tänkte på det också. Nu har vi blivit utredare till och med.
Ja, nej, men
så det utreda henne mer, men det är bara intressant för jag tror att många kan känna igen sig i det här, för det är ju minnesenergin och det jag kallar memory lane som man lever i.
Ja. Så egentligen en vuxen person, det de gör när de kommer från sin trygghet de har haft, då antagligen så har hon haft en trygg, som jag förstår, en trygg uppväxt. Människa kommer från en trygg miljö. Sen kommer de ut på hal is när de blir vuxna. Då, oj, nu ska jag styra allting själv. Då har man ett val. Antingen så tar jag på mig mina dubbskor eller skridskor och så sätter jag ett mål och så lär jag mig att bemästra isen. Eller också så väljer man att liksom krypa på alla fyra och försöka gå tillbaks mot det som har varit förut.
Mm.
Så att det är liksom, man måste välja där.
Mm.
Och de flesta tror att man liksom, om man väljer att sitt eget liv, man ska gå framåt och utvecklas, att man då väljer bort det förflutna. Mm. Men så enkelt är det ju inte. Utan man kan ju faktiskt i det här fallet ha allting kvar. Man kan ta det bästa av världar.
Mm. Och vi ska runda av där, för vi har pratat nästan 40 minuter. Så det har varit ett väldigt långt samtal den här gången. Oj. Men jag tänker så här, jag ska göra lite reklam först. För att vill man lära sig det här förhållningssättet som vi jobbar efter, så är man välkommen, för jag startar ju upp den esoteriska utbildningen varje år. Och det går att lära sig såna här saker, så man liksom slipper bara bjuda in andar utan att veta vad det är som händer. Så är man redo och känner att man vill lära sig mer om sig själv och sin omvärld, då rekommenderar jag den esoteriska utbildningen, verkligen faktiskt. Och är det så att man behöver hjälp med behandlingar av olika slag så eller samtal då, så erbjuder vi ju det också, båda två då. Ibland så kan det vara inte helt fel att ta ett andligt samtal faktiskt för att liksom reda ut såna här tankar som man har själv. Det är min erfarenhet att ibland behöver människor det. Och då är det bara att de hör av sig till oss faktiskt. Men det ska vi avsluta den här podden. Den blev lång men den var intressant. Vi hann ta in väldigt många ämnen i den tycker jag. Så jag tackar dig David för idag och de som lyssnar tackar jag så mycket.
Mm. Tack själv, ha det så bra.
Du också. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.